Exteriör en somrig småbåtshamn i en svensk västkustskärgård. Vågorna kluckar mot bryggan och vinden orkar knappt böja gräset vid strandkanten. Plötsligt hörs ett surrande. Klipp till en varm våning inne i centrala Göteborg. En stressad kvinna plockar upp telefonen som surrar och lyckas precis svara innan telesvaret tar över. Hej Kim! Nej. Jo. Jag sticker om 8 timmar. Kvinnan blir tyst och lyssnar intensivt. Sen tar hon till orda igen. Jag tycker inte vi ska releasa idag. Det är fredag och i princip hela kontoret går på semester om 4 timmar. Jag åker till Warszawa och blir borta till onsdag nästa vecka. Dessutom så är det här funktionalitet som vi inte kommer att använda förrän i slutet på september när vi ansluter nästa kundgrupp. Och de avtalen är inte ens klara. Kvinnan blir tyst igen. Okej. Visst, jag bygger en release. Jag skickar ut den om en timme då. Klipp till småbåtshamnen. Kim lägger på luren och ser ganska nöjd ut. På en stubbe av trä på kajen sitter Tobbe. Han har sjöskumpipa i mungipan som han sakta plockar ut. Och sen säger han:
Vad skulle det där vara bra för? Varför trycker du på att tvinga fram en release när det är uppenbart riskabelt? Här, håll i min pipa så ska jag visa en grej för dig.
Tobbe tar fram en grammofonspelare från ingenstans och lägger ner nålen på en skiva som redan ligger på plats. Ljud strömmar ur den stora tratten. Hej och välkommen till Väg 74, en podcast om mjukvaruutveckling i grupp. Tjena Tobbe.
Tjena Ola.
Du sitter och ler brett som aldrig förr.
Ja, jag gillar att jag fick röka sjöskumpipa.
Ja, det är inte varje dag.
Nej, inte varje dag.
Nej, jag tror att vi aldrig har spelat in en podcast så här långt ifrån varandra.
Nej.
Geografiskt alltså.
Så kan det nog vara. Vi spelade aldrig in när du var typ i Costa Rica eller något sånt där, va?
Nej. Men mentalt kanske vi har varit långt ifrån varandra någon gång.
Det är möjligt. Jag sitter i Porto i alla fall på hotellrummet här. Så det ekar förmodligen lite mer än vad det brukar för mig. Men ja. det får våra lyssnare ta helt enkelt.
Det får de hålla till godo med. Jag är glad att du lyckas karva in en liten slott här före konferensen som du ska gå på. Vad är det för någonting egentligen?
Det är XP-konferensen, XP 2018, som går här i Porto. Börjar imorgon, måndag. Så idag har jag och kollegan Bengt här turistat lite här i Porto. Och provat portvin bland annat.
Ja. Och gått upp och ner för alla gator i hela Porto.
Ja. Det är väldigt mycket upp och ner här.
Har de spårvagnar?
Ja, det har de faktiskt.
Det kändes som en sån Europas San Francisco.
Ja, lite så. Det kan nog stämma faktiskt.
Vad, du ska ju hålla ditt föredrag där, eller hur?
På torsdag.
Det som var ett avsnitt, förra liksom avsnittet, eller hur?
Precis. Det ska bli spännande.
Det kommer nog bli en hit.
Jag hoppas det.
Det sista som händer på hela konferensen, eller?
Nej, det är det inte. Det är väl näst sista passet på huvudkonferensen. Sen är det en sån här tutorial-dag på fredagen. Så att det är ju...
Okay.
Men huvudkonferensen är ju tisdag till onsdag. Tisdag till torsdag. Okej.
Okay. Ja. Vi har lite grann på vårat bord här idag. Vi ska avhandla dels ett ämne. Där har vi... Och jag skulle vilja säga att det här blir liksom del 4 i den... Femtologin, kvintologi, vad säger man?
Ja, någonting sånt.
Det är alltså 5 avsnitt som ingår i en stor helhet. Och det här är det fjärde av de 5 avsnitten. Vi börjar med Låt teamet lyfta, som handlade om det som Dana Larsson kallar för liftoffs.
Precis.
Och sen så gick vi vidare med agil kartläggning. Och efter det så avhandlade vi bortom budgetarbete.
Yes.
Och sen det fick liksom bli en paus efter det avsnittet i den här kvintologin. Sen nu kommer någonting som vi har baserat ganska mycket på Nassim Nicholas Talebs Skin in the Game.
Mm.
Skinn i spelet.
Som Google Translate, tyckte jag.
Vi är inte helt bekväma med den översättningen, men det handlar egentligen om någon form av där du har någonting investerat.
Mm. Pengar, höga insatser.
Rykte. Höga insatser. Mm. Den har en undertitel också, boken. Den heter Dolda asymmetrier i ditt dagliga liv.
Mm.
Och det är väl egentligen det som vi ska prata om. Vi kommer prata om risk, riskdelning, asymmetrier och konsekvenser. Men innan det så ska vi lotta ut en kortlek.
Jajamän. Vi hade ju en rebus i förra avsnittet. Liksom, det var vår tredje rebus, eller hur?
Ja, det var det.
Vi ska dra lösningen på den också.
Mm.
Svaret på den rebusen var teknisk skuld. Och det verkar vara lättast hittills, för vi har fått flest svar den här gången.
Ja, eller så har folk upptäckt var de kan hitta rebusen.
Det kan vara så enkelt. Ska vi ta själva bilderna också, hur man får ihop det här?
Ja.
Det börjar med en tekopp. Så att det är T där. Sen är det en kniv.
Ja.
Minus ett V. Det är kni, alltså T-kni. Och sen är det en mycket snygg grej som inte är en loafer. Utan en sko. Minus O. Så då har vi SK. Ja. Så då har vi T-kni-sk. Och sen är det inte ett plus där, utan det är ett mellanrum. Och sen så till sista bilden. Som då är en gubbe med en pil på hans skuldra.
Ja.
Och så drar vi av RA där.
Jag försökte rita en kvinna där.
Jaha. Det är,
men du
kan ju vara en kvinna. Det kan också vara en headbangande heavy metal snubbe.
Det kan det vara. För dig så är det en headbangande heavy metal snubbe. Och för mig så var det en kvinna med en skuldra där.
Ja. Jag försökte först med headbangande heavy metal gubbe minus RA, men det var liksom, jag fick inte riktigt upp teknisk headbangande heavy metal. Ja.
Nej. Så är det. Ja, men vi har några svar här nu, så att, och vi har lagt dem i en hög, och nu ska vi slumpa så Tobbe tar fram sin slumpanordning.
Mm. Min favorittärning.
Ja.
Silverig och fin, som jag har fått från våran Master Game Master Lennart.
Ja.
Då slår jag här nu.
Ja.
3.
Ja, men då tittar jag här på min lilla anordning och ser att då är det Erik T som har vunnit.
Erik Thelin.
Just
tror
det.
Jag bestämt.
Ja.
Grattis. Stämmer. Till en kortlek.
Mm. Vi slår ett litet slag här för våran konferens också, om VK24-konferensen. Det finns en liten väntelista. Det är ett par personer på väntelistan just nu. Och chansen finns väl att det går att komma med. Man vet ju aldrig vad som händer.
Precis. Det kan ju hända att folk droppar av tidigt eller sent.
Ja, det vet vi inte. Men om ni vill vara med på väntelistan, mejla till VK24konf@agical.se. Då tycker jag vi tar och zoomar in.
Det tycker jag.
Jag tänkte vi skulle bara kika på en liten, någon form av utökning av Maslows behovstrappa. Eller prata lite om Maslows behovstrappa.
Mm, den har vi inte zoomat in på, va?
Nej, och det var ett litet tag sedan som jag blev påmind om den.
Mm-hmm.
För er som inte känner till den, så är det en form av hierarkisk modell för hur, vad vi har för behov som människor och individer.
Just det.
Längst ner i botten, det är som en pyramid och det är 5 lager. Och längst ner så handlar det om fysiologi. Det vill säga att du behöver mat, vatten, luft och närhet och ömhet.
Mm.
Sen behöver du trygghet.
Mm, det är
någon form av säkerhet, stabilitet.
Det.
Någonstans att bo. Någonstans att bo, en inkomst kanske. Och för det så kommer gemenskap, när du, ja, kärlek och vänskap. Och för det där kommer det självkänsla, uppskattning och allra liksom den lilla toppen på pyramiden där är självförverkligande. Som handlar om att, ja, du kan bli det du kan, allt det du kan vara, så att säga. Jag blev påmind av den här när jag var på en, vad ska jag kalla det här, ett motivationstal tillsammans med, eller motivationsworkshop, ja, någonting sånt där. Och då var det en, han talaren där då, han hade utökat den här lite grann med en sjätte nivå. Och det var inte den här på botten som är under fysiologi som heter wifi, som många tycker är liksom absolut grundläggande.
Yeah.
Utan han hade utökat den på toppen då istället. Och lagt till en sån här ge och bidra där.
Okej.
Okay. Det är en form av självförverkligande kanske då. Jag vet inte.
Precis. Det kan man ju tolka som man vill. Men...
Nej, men han pratade om säkerhet och trygghet, spänning, variation, kärlek och tillhörighet. Och att du ska vara så unik och speciell. Och kanske att du kan växa och utvecklas och ge och bidra. Det var de här sex kategorierna han pratade om.
Mm.
Och då satt jag och tänkte där på, och så pratade han så här, ja, nej, men vi håller ju ibland på och jagar upp för liksom olika, försöker olika mycket och på de här. Och så han gjorde en liten liknelse där med en stege. Så här, okej, hur högt upp är du på den här egentligen? Håller du på och jagar upp för stegen växa, utveckling, att du försöker själv utvecklas? Eller är du på, står du på någon annan steg där du jobbar hårt på en trygghet och säkerhet?
Mm.
Anledningen till att den här ens kom på tal var att han frågade om någon i publiken där kände igen sig i den här tomma känslan som uppstår när du har uppnått något form av mål.
Mm.
Jag vet inte om du känner igen den.
Inte så där på rak arm, jag kan dra mig till minnes det, men det har säkert inträffat.
Ja, för mig var det en sak som jag återkommer till ganska ofta var när jag var någonstans i tidiga tonår, jag tror faktiskt att jag var 12 någonstans där, så hade jag byggt klart ett Lego-rymdskepp.
Mm.
Och kände att, jäklar, det här, vad bra det blev liksom. Fast jag var ändå inte nöjd, utan fick en sån här tomhetskänsla i kroppen. När jag kände att, ja men, det här är förmodligen det sista Lego-rymdskeppet som jag bygger. Någonsin i hela mitt liv, trodde jag då. Även om det liksom, jag insåg sen att jag kanske kommer bygga Lego med mina barn när jag blir äldre. Men där och då blev det en väldigt sån här tomhetskänsla. Och den där kommer ibland också på jobbet och i... Och yrkeslivet, jag känner den här tomhetskänslan ibland. Men, oj, nu blev jag klar. Jag blev klar med det här. Jag har ingenting annat att göra. Vad har jag kvar att leva för egentligen?
Mm.
Inte riktigt så drastiskt, men då slog det mig så här. Vänta ett tag här nu. Finns det någonting bortom mål? Och sådana saker som du sätter upp för? Ja, nej, men det hävdar ju han då.
Det är kanske därför folk, att det finns en del folk har så svårt att releasa.
Ja.
Om vi släpper det här nu, då är vi klara med det här. Vad ska vi göra då?
Ja, det finns ingenting att göra.
Vi putsar lite till.
Ja, nej, men då kanske de, jag vet inte. Men då är det de här, det som är underliggande mål då är de här drivkrafterna då. Och allting styrs egentligen av det. Så att om du funderar på vad du gör i ditt liv och varför du gör saker och ting, då kan du förmodligen koppla det till en av de här nivåerna på den här behovstrappan.
Mm. Så kan det vara.
Det är lite intressant, jag reflekterar över det. Jag lägger väldigt mycket tid på tillhörighet. Det som i Maslows behovstrappa handlar om gemenskap.
Mm.
Det är viktigt för mig med en tillhörighet att ha någonstans att höra till, någon form av grupp.
Mm. Du jobbar inte så hårt på makt alltså, som en nivån ovanför dig, självkänsla.
Nej, jag gör inte det.
Ta över världen.
Ja, nej. Den här motivationstalen som jag lyssnade på, han kallade den mer för att vara liksom lite unik och speciell.
Jag är unik?
Ja, nej, men lite så. Att du,
det är hipsternivån jobbar alltså. På.
Ja, nej, men, ja, du kan ju, ja, visst, absolut. När du är i gemenskap och du känner dig trygg där, då känner du så här, nej men, jag är precis som alla andra.
Mm.
Jag måste göra någonting så att jag sticker ut lite grann.
Mm.
Och då vågar du också göra det så att du sticker ut. Skaffa ett skägg eller en ståtlig mustasch. Alltså jag tyckte att det var liksom en ganska skön insikter jag gjorde där och då, att okej, okay, det finns saker, ja, mycket av det jag gör drivs eller av de här drivkrafterna då.
Spännande. Ska vi gå på huvudavsnitt?
Det gör vi.
Huvudavsnitt säger jag. Jag menar ju självklart huvudämne.
Ja, det här är huvudavsnittet för dig. Mm. Av alla avsnitt vi har spelat in så är det här huvudavsnittet.
Ja, det vet jag inte ändå eftersom det inte är färdigt.
Du känner inte det. Nej, men jag tycker vi liksom sätter ramen här genom att berätta. Vi ska prata om asymmetrier i vår vardag. Och det här påverkar mycket av det vi gör. Men det finns massa dolda asymmetrier i vår vardag. Och en asymmetri, det är någonting som gör att det är obalanserat, kort och gott.
Inte symmetriskt, helt enkelt.
Nej. Tänk er en balansvåg. Och så lägger du en tegelsten på ena sidan och en pingisboll på andra sidan.
Ja, det går ju inget bra.
Nej, den viktfördelningen är asymmetrisk. Mm. Och det finns massvis med asymmetrier i våran vardag som vi ibland inte tänker på. Så vi kommer strössla det här avsnittet med en massa sådana asymmetrier. Knyta dem till lite grann våran vardag som utvecklare. Ibland känns det kanske lite långsökt. Och då får ni ha lite tålamod. Men vi ska försöka knyta det här till saker. Ni kommer känna igen det, men ni kanske inte kommer känna igen det från er utvecklarvardag. Mm. När vi har pratat om symmetri så ska vi prata om risk och riskdelning. Vi kommer prata lite grann om någonting som vi kallar för minoritetsregeln, som är mamman till alla andra asymmetrier. Sen kommer vi prata lite grann om visselblåsare och håll käften pengar.
Nu kommer de få hämta Bengt.
Ja. De har redan hämtat dig alltså.
Ja.
Du ser lugn ut för första gången.
Tvångströja fram.
Ska vi låta... Ja. Vi låter den där lugna sig lite.
Så.
Och när vi har pratat om visselblåsare och håll käften pengar så pratar vi lite om agenter i systemet. Det vill säga vi är agenter i ett system, i ett komplext system.
MI6.
Nej, inte riktigt så, utan det är ett fint ord för saker som agerar i ett komplext system. Det kallas för agenter.
Det är lite för rupigt för mig att prata om agenter, tycker jag. Heter inte agenter där i sån här... Nej, actor kanske helt det.
Ja,
men på svenska, kanske. Undrar om inte heter agenter på svenska. Man skulle göra sån här actor diagrams, eller vad det var.
Jag blir bara... full i skratt när jag tänker på den där termen. Det finns en term i SAFE som heter Release Train Manager, tror jag.
Ja. Yeah.
Det är en sån här släpptågschef.
Choo-choo!
Det som är centralt i den här boken då, som Taleb har skrivit, som vi pratar mycket om här, eller han sammanfattar många, många saker som jag har gått och klurat på, som jag inte har kunnat klä i ord som han gör det. Men vi har plockat en ganska mycket därifrån.
Mm.
Han kallar det för skin in the game. Och det är ju ett uttryck som inte har en svensk motsvarighet. Ett idiom.
Nej, i alla fall inte någon som vi kom på.
Nej.
Någon kanske har någon bra.
Mm, men vi kallar det med hög insats. När du liksom har någonting investerat i det här. Har hög insats och har någonting att förlora på någonting, då har du skin in the game.
Kniven mot strupen, kanske.
Ja, det är väl en ganska... Ja, på ungefär samma sätt. Vi får ta den tills vidare. Tänker ungefär kniven mot strupen, fast kanske inte riktigt.
Men det känns
så.
Ändå inte riktigt rätt. Det ska vara lite mer så här...
Nej.
Liksom... Ja, jag vet inte.
Ja. Vi pratar om system Och system, ett komplext system, och idén bakom den är att i sin, när man tittar på agenter eller de här delarna av systemet, så du kan inte titta på dem bara för att liksom bilda en uppfattning om hur systemet är. Utan systemet är, har framväxande egenskaper.
Ja, precis. Man kan liksom inte titta på en individuell myra för att förstå hur ett myrsamhälle funkar.
Nej. En myrstack är en myrstack. Mm. Och det är ett komplext system. Mm. Så det är liksom interaktionen mellan delarna, brukar många säga också.
Just det.
Du kan inte plocka isär en bil och säga, ja, här har du en bil. Och jag förstår precis hur den funkar genom att titta på delarna.
Nej.
Eller en groda.
Ja.
Det som är intressant med system är att om de inte decentraliseras, då kommer de att explodera eller implodera. De kommer liksom inte må speciellt bra, komplexa system, om de inte är decentraliserade. Och den här decentraliseringen, det kommer ske automatiskt om det finns personer eller agenter då som agerar där inne, som har en hög insats i det här systemet, som har kniven mot strupen eller skinn i spelet.
Röven i kläm.
Det är något skånskt uttryck.
Ja.
Som du har plockat bort här. Och vad som är lite intressant med ett system är att de lär sig, inte för att agenter lär sig, utan hela systemet lär sig genom att ta bort saker, ta bort agenter som inte funkar något bra. Det är så ett system lär sig. Det kanske känns lite jobbigt, men det är en viss typ av beteende måste försvinna från ett system för att ett system ska funka.
Mm.
Till exempel så gör Taleb då, som är en, jag har inte riktigt fått kläm på, han handlar med någonting på börs.
Mm, precis.
Och dåliga investerare, de åker ur systemet ganska kvickt. De torskar mycket pengar, till exempel.
Mm.
Dåliga bilförare, alltså riktigt dåliga bilförare, de försvinner också ur ett system.
Antingen för de blir av med körkortet eller för de kör ihjäl sig, eller vadå?
ja, lite så, om man är lite krass.
Mm.
Sen så att jag tänkte på det här med dålig kod.
Mm.
Är den riktigt usel så försvinner ju också den ur systemet.
Förhoppningsvis. Om systemet är hälsosamt i övrigt.
Mm. Jo, men annars kommer det, precis. Annars så kommer det ju att kollapsa det här systemet.
Mm.
Så om man fortsätter lite grann på det här spåret med symmetri då. Så finns det väl lite olika typer av symmetri. Men om vi ska förstå hur människor agerar på en marknad eller i ett socialt sammanhang, då är det nästan omöjligt att bortse från en moralisk symmetri eller någon form av evolution inom en moralisk symmetri.
Mm-hmm.
Där pratar Taleb då om, i början så såg moralen ut ungefär så här, att det var liksom öga för öga.
Ja.
Om du skadar mig så skadar jag dig. Om du liksom förstör för mig så förstör jag för dig på samma sätt.
Ja.
Det är en gammal syn på moral. Sen så, nej, men det kanske inte funkade så himla bra det där. Då utvecklades det lite grann och då blev det mer så här, jag kommer inte ihåg var det här är från, men jag tror att det är från någon form av gammal bok, förmodligen Bibeln eller ändå äldre. Älska din granne som du skulle älska dig själv.
Mm.
Den känner vi igen.
Mm.
Sen kom någon på den gyllene regeln. Och det var, behandla andra som du själv vill bli behandlad.
Mm.
Och sen så kom vi till, och nu måste jag ta fram en liten text som jag har skrivit här, för det här är lite för filosofiskt för mig, men det här är Kant och den här universella lagen.
Mm.
Har du hört talas om den?
Ja, jag har ju läst boken, så att
mm. Ja, men jag hade hört talas om den innan, men jag kan liksom inte.
Nej, jag tror inte jag hade hört det faktiskt.
Jag har lite svårt att förstå den här. Men så här går den. Act only in accordance with that maxim through which you can at the same time will that it will become a universal law.
Mm. Tänk.
Det är en snubbe på 1700, slutet på 1700-talet som drar fram det här. Jag tycker den är lite högtravande, jag förstår det knappt.
Nej, lite så.
Men här har vi fyra steg då som är den här evolutionen om moralisk symmetri. Men det visar sig att det finns en viss motvilja mot den här gyllene regeln och den här Kants universella lag här då.
Mm.
Eller formula eller något sånt. Det finns någonting som kallas för silverregeln.
Mm.
Och den kommer liksom före guldregeln, den gyllene regeln. Och den är lite mer robust. Och robusthet är någonting som vi som människor uppskattar.
Mm.
Och en silverregel går så här. Jag drar den på engelska först. Do not treat others the way you would not like them to treat you. Fyllt av negationer.
Ja.
Men i det här fallet så behövs de. Behandla inte andra som du inte vill att de ska behandla dig. Du gör inte så, det vill säga, du gör inte saker mot folk som du tror, som du själv tycker är bra. Du håller inte på att pådyvla dina goda vanor. Nu gör jag så här goda och så luftcitationstecken på andra.
Nej.
Som att du vet bäst vad som är bra för andra. Det här är bra för dig, Tobbe.
Mm.
Du borde gå och lägga dig tidigare idag. Eller du borde inte käka så mycket polkagrisar.
Mm. Eller gummibjörnar.
Om. Jag kan säga det om jag ska flyga tillsammans med dig. Att inte du ska trycka en massa sockerfria gummibjörnar. Då har jag också skinn i spelet.
Ja.
Nej, men och det här med dig eller du, det är lite fraktalt eller vad ska jag säga. Det vill säga det är...
Du menar att upprepa sig i oändlighet?
Ja, precis. Tack. Individen, flocken, samhället, samhällen. Så att du kan inte gå och pådyvla ett annat samhälle saker.
Nej.
Som du tycker är bra för dem. För du har liksom inget med det att göra.
Nej.
Och det här kan man ju titta på. På politiken. Men det ska inte vi göra. Men folk kommer tycka att ja, men det här är ju. Så här är det ju i världen. Och det håller jag med om. Men då kan vi liksom bara zooma in lite grann. Och så tar vi det här företagspolitiskt istället.
Mm.
Så blir det lite mer verkligt för folk. Och då är det ofta så att någon kommer och berättar för dig så här, de här vanorna borde ni ha.
En coach.
Till exempel. Och lyssnar du på den coachen då?
Ja, ibland.
Vad får dig att lyssna på en coach?
Om coachen verkar trovärdig och har bra idéer.
Mm.
Som rimmar med mina mål. Jag skulle...
Ja. Och sen så det måste ju kännas som att den här personen bryr sig, tycker jag. Mm. Och inte bara strössla en massa, speciellt
floskler.
Om det är någonting som känns lite Men om det är någonting som känns lite kontroversiellt.
Ja.
Alltså jag känner så här ibland.
Det var som Ola som kom in och coachade i urprojektet och bara sprutade floskler omkring sig. Nej.
Ja, exakt. Och bara den här idioten, vad fasken gör han här? Han säger åt oss att hoppa i den här, vad heter det, iskalla vattnet och säger det är jätteskönt, så står han själv liksom bredvid badkant på stranden.
Ja.
Det känns ju lite så här. Jag tror i alla fall mer på en person som ligger i vattnet och skriker typ så, ah, det här är skönt, hoppa i, det är underbart. Än det är någon som står på bryggan bredvid liksom med lovika vantar, skoterkängor och en bävernylonsoverall och skriker så här, hoppa i vattnet, det är underbart.
Definitivt.
Det får liksom illustrera.
Men där, då, det där är ju ett jättebra exempel då, som exemplet, om vi tar exemplet ur projektet.
Ja.
Där du kom in som coach. Men du gick ju väldigt snabbt, eller du var ju redan från början tänkt att vara även med i som liksom teknisk personal i projektet. Jag menar, hela projektet började med att du och jag satt och parprogrammerade. Så du hade ju skinn i spelet där. Det var inte bara en sån här coach som bara kom in och sa några välvalda ord en dag i veckan och sen gick hem liksom. Så gör nu som jag har sagt liksom.
Nej, men det rimmar lite grann med min personlighet och min tro, och därför var det väldigt skönt att se när den här, när han, Taleb, släppte den här boken och jag liksom började läsa den, att det är mycket där som rimmar med hur jag tänker med att man ska ha skinn i spelet. Men vi är lokala och praktiskt orienterade djur. Och vi vet att litet inte är samma sak som stort. Känslor är inte samma slag som logik. Och det konkreta är inte det abstrakta. Vi vet att skilja på dem. Så om vi ska liksom gå till det här med coaching igen då. Eller rådgivning kanske ska jag säga. Så ska man undvika och lyssna på råd från folk, så vidare det inte finns konsekvenser för de som ger det här rådet. Det finns säkert massvis, eller det finns säkert en handfull sådana gamla ordspråk och ordstäv som handlar om sånt. Att du ska, att om du inte har någonting att förlora på att ge ett råd, så är det där rådet inte speciellt mycket värt.
Men det kan ju vara ganska svårt liksom att veta också om exempelvis en coach. Vad har en coach att förlora? Ja, han kan bli av med kontraktet om han ger ett väldigt dåligt råd.
Så kan jag sätta sitt rykte på spel. Eller så kan den här personen ha pengar investerade i det här företaget som han hjälper. Då blir det en helt annan grej, skulle jag säga. Då kommer vi lite grann in på nästa punkt som jag skulle vilja behandla, som kan sammanfattas: saker som designas av folk som inte har någonting att förlora tenderar på att öka komplexitet. Tänk dig det väldigt illustrerande exemplet kanske, att du ska packa en fallskärm. Om du ska packa din egen fallskärm, då har du någonting att förlora på riktigt.
Ja, det är väl standard att man packar sin egen fallskärm, är inte så?
Jajamän. Jag kan inte ha här i detalj, men jag för mig att du inte får packa din fallskärm de 5-10 första gången eller något sånt här. Eller så måste du kontrollera som någon som kan packa en fallskärm. Men när du har liksom packat fallskärmar väldigt länge, så här, vems skulle du känna dig mer säker om du har packat din egen eller om någon annan har packat den åt dig?
Ja, förmodligen om jag har packat den själv.
Ja, speciellt om du har packat fallskärmar 1000 gånger. Och hur beter du dig? Liksom, hur noggrann är du om du packar någon annans fallskärm?
Ja, förmodligen mindre noggrann.
Ja, om du inte känner den personen, då kanske du är jäkligt noggrann också, eller hur? Ja. Men om du så packar en fallskärm till någon som du aldrig kommer träffa, då har du lite mindre sådär så kallat skinn i spelet. Men nu älskar jag att säga skinn i spelet, så nu finns det ingen återvändo här. Google-översättningen har satt sig. Men sen går vi vidare lite grann på någonting som är lite mer relevant kanske för oss i våran vardag. Gör du en release på en fredag klockan 17?
Och sen åker på semester en vecka?
Ja.
All the time. Gör inte du det?
Ja. Nej, väldigt sällan. Speciellt som jag känner ett stort driftansvar nu i den här situationen som jag är i nu. Då gör jag bara inte sådana saker. Och det är för att jag har någon form av, som jag tycker, hälsosam inställning till hur stabil jag vill att det ska vara vår driftmiljö. Och att jag vill inte gå upp klockan. Jag är ganska säker på att jag kan råka introducera fel om jag gör många ändringar. Gör jag små ändringar, men då kanske det är lugnt. Och så får man väga så här, vad är det för ändring jag har gjort? Jag gör inte en ändring på någonting som är kritiskt för driftsmiljön, som är kritiskt för den här affären. och sen dra på semester.
Nej.
Då får jag ju faktiskt, då får jag faktiskt tycka att det är okej att rycka in och fixa det där då.
Mm.
Och jag tror att om du inte har skinn i spelet så blir du lite dummare och lite latare. Och latare av den dåliga varianten.
Mm.
Och om vi nu har pratat ganska mycket om att vi har skinn i spelet, så kan ju du ha dela den här risken då med andra.
Mm.
Eller så kan du föra över risken på andra. Och då kommer vi in lite grann på det här med hur moraliskt det är. Du kan ju, antingen så kan du gå in och ta risk och göra så här, men det här, jag tar den här risken och går åt helskotta, då är det jag som pröjsar, eller då är det jag som blir av med mustaschen, eller då är det jag som råkar ut för något. Eller så kan du föra över risken på någon annan. Så att du går in liksom och gör en deal och säger så här, nej, men om det här går åt pepparn, då är det du som får pröjsa.
Mm. Om det här går åt skogen, då är det Ola som får raka av sig skägget.
Ja. I någon form av betting eller något sånt där. Det här har vi tagit upp lite grann i Real Options-avsnittet. Men vi återbesöker det här. Och säger att det finns olika typer av koppling, eller det fina franska ordet rapport, eller rapport som det stavas.
Mm.
Du kan ha en relationsbaserad rapport, eller du kan ha en transaktionsbaserad. En transaktionsbaserad, den är mer av den här kategorin, du beställer biljetter på SF. Och så bokar du biljetterna, men sen så hämtar du aldrig ut dem.
Mm.
Då har du liksom fört över, då har du fört över risken på SF. Mer eller mindre. Du kan också göra det här när du bokar bord på restaurang. Rent generellt så tycker restaurangägare inte om dig när du gör sånt. Så om du vill återbesöka den här restaurangen, då ska du förmodligen inte ägna åt den här transaktionsbaserade varianten, utan mer relationsbaserad. Så när du bokar ett bord, så är du noga med att boka av det bordet.
I god tid.
Om du inte dyker upp. Ja, i god tid, ja. Inte typ 16 minuter före, om ni inte liksom har kommit överens om det med krögen då, säger så här, nej, men när som helst, alltså jag vet inte, jag kanske går på det här eller inte, så pratar du med krögen, är det okej? Nej, säger han eller hon, och så säger de så här, du måste höra av dig här, annars kommer jag tycka att du är en dumming.
Mm.
Eller så släpper jag bordet. Och där handlar det ju om riskdelning, inte om en risköverföring då, när du går mot en liksom relationsbaserad förhållande.
Mm, precis.
Och det har visat sig då att etik är mer robust än lag. Det är etik och moral som styr hur vi agerar. Och det är mycket mer robust. Så då kommer vi in på en sån här sak som handlar om, okej, båda parterna ska vara lika osäkra. Det vill säga så här, ja, men vi snackar maximal transparens. Vi återgår till vårat restaurangbokarexempel här innan vi tar någonting annat.
Mm.
Att, ja, nej, men nu är det så här att Tobbe kommer från Skåne, men han har faktiskt eventuellt ett annat möte bokat, så det är inte säkert att han vill gå och käka med mig på restaurang här. Så att det är därför som jag känner mig lite osäker. Hur sent kan vi bestämma oss om vi vill komma och käka hos dig? Om jag ringer till 19 glas och säger så. Ja, men då säger Peter så här, nej, men det är lugnt, Ola. Det är inte mega högt tryck här. Och vi kommer inte behöva skicka hem personal eller ta hit extra personal för att ni kommer eller inte kommer. Så att du kan ringa en halvtimme innan. Eller så säger han, ja, nu är det så här att vi har världens högtryck. Vi har lite av ett firande här. Vi firar 10-årsjubileum och det är väldigt många som vill komma hit och käka. Så att du måste faktiskt bestämma det här på förmiddagen på torsdagen om du vill käka eller inte. Okej. Okay. Då har vi maximal transparens. Och vi vet. Vi har liksom siktat på att vi ska vara lika osäkra. Vi vet inte. Och vi vet inte lika mycket. Men var går gränsen då? För att bete sig så här. Ska vi vara lika transparenta mot alla på hela jordklotet?
Förmodligen ja, inte.
Kanske någon säger.
Det blir väldigt,
nej,
det blir väldigt
inte,
jobbigt.
Eller jag är inte det. Det blir väldigt jobbigt och Där kan man ju dra gränsen själv då. Vad går gränsen för min stam eller min familj eller vad det nu vill vara, så sluta vara transparent. Mm. Jag tror att du ska vara medveten om att det finns en gräns och var du drar den. Mm. Jag har inte varit med om det här själv, men det finns, det har hänt flera gånger ju. Det kallas väl insidertips. Mm. När du handlar på en börs och känner till information om ett företag
som ger dig fördelar.
Agerar utifrån, ja, så ger det fördelar. Du dumpar eller så köper du jättemycket aktier. Mm. Och där kanske du liksom har rätt enligt lag. Eller så har du inte det. Men vad som är mer liksom värt att tänka på är det så här, okej, hur moraliskt riktigt är det här? För det är förmodligen förr eller senare så kommer verkligheten ikapp dig. Och då kanske du får ha satt lite rykte på spel eller något sånt där. Vad vet jag. Tänk på att det finns en gräns och hur transparent du är, det beror förmodligen på var den här gränsen går för dig. Mm. Då kommer vi till, vi kommer tillbaks till den här med system och komplexa system. Vi gjorde lite så här med en myrstack, det är ett komplext system. Mm. Och nu är det dags att prata om den så kallade minoritetsregeln, som är själva mamman till alla andra asymmetrier. Det är själva mamma-asymmetrin. Minoritetsregeln är, kan sammanfattas här, att det är en omedgörlig minoritet på någonstans mellan 3-4% av populationen som har en hög insats i det här systemet då, som gör att alla andra måste böja sig för deras vilja. Mm. Den sammanfattas enklast som jordnötsallergiker och flygplansresor.
Ja.
Där har vi en minoritetsregel på plats. Men den funkar också åt det positiva hållet så att säga. Det är tråkigt att du inte får käka jordnötter på ett flygplan, visst. Men det är kanske inte hela världen.
Nej.
Men vi ska veta och komma ihåg att det krävs bara alltså några få intoleranta som inte tolererar någonting som är värdelöst då till exempel. Och är väldigt sådär dygdiga eller moraliska och som har något att förlora, som kan vända på ett helt system till det bättre. Ett annat exempel som illustrerar den här, eller skulle kunna illustrera den minoritetsregeln, är dricka i USA, som ofta är kosher. Typiskt läsk i blask.
Mm, just det.
Det krävs bara att du tar bort ett visst antal otillåtna ämnen sådär, så har du gjort all dricka kosherdricka så att säga. Mm. Och det är schysst, för du når ut till en större marknad. Så den här minoritetsregeln, om det finns stora ekonomiska aspekter på den, så gör den att då kommer den annulleras, då kommer den inte vara giltig längre.
Du menar om det hade varit skitdyrt att göra kosherdricka?
Exakt, då hade det inte all dricka varit kosher.
Nej.
Och det är väl kanske anledningen till att all mat inte är ekologisk som säljs i affärer. Mm. För det finns fortfarande en prisskillnad. Till exempel. Och vad som är lite så här kopplat till det här, som är väldigt intressant, är att det finns något som heter en vetoeffekt. Den kan sammanfattas, det här finns ett matematiskt begrepp som jag kan inte förklara det, men det kallas för en renormalization group. Det illustreras enklast med ett exempel. Jag och mina kollegor hade en matlådeklubb på där vi är nu på uppdraget. Mm. Vi var 5 stycken och vi lagade mat en gång i veckan åt varandra. Mm. Vi var också 4 stycken i taget, men det är inte det som är det viktiga. Utan på måndagar så lagade någon mat, på tisdagar en annan, på onsdagar en tredje. Så hade vi liksom fyllt hela veckan med goda matlådor, för att det fanns värdelösa matalternativ där vi var där och då. Mm. Så det tyckte vi var bra. Så vi åt matlåda i matsalen varje dag. Sen kom en av våra kollegor, Peter, han kom på att nej, men jag vill käka LCHF. Mm. Okej. Det var ingen annan som hade någonting emot det. Och alla vi andra, vi tålde LCHF så att säga. Mm. Så att då blev all mat LCHF. Och nu när jag sitter och förklarar det här, vad jag inte ens tänkte på var att jag själv inte vill käka gluten. Så jag hade ju redan liksom den här hade ju redan lagt in mitt veto så att säga mot att nej, men jag vill att allting ska vara glutenfritt.
Just det.
Så där har vi liksom en vetoeffekten då. Men om man ser det här på en större i ett större perspektiv och flera grupper, så är det så att, ja, men låt oss säga då att vi i en större population fler börjar käka ekologiskt.
Mm.
Och att vi vill ha ekologiskt på, ja, hemma. Så säger vi så här, och så när vi går bort, så bara, nej, men jag tänker inte käka ekologiskt. Eller det ska inte vara några genmodifierade grejer i min mat.
Mm.
Så vet jag, nej, men nu kommer familjen Elnestam här. Det vet ju de med. Ska vi bara vara glutenfritt för allihopa här?
Mm.
Ja, men vi börjar käka glutenfritt också då när vi är borta hos dem.
Mm.
Ja, nej, men så börjar alla käka glutenfritt och märker att, men fast en glutenfritt är bra grejer. Så kommer de och så går de till någon annan, bort till andra. Nej, men har ni hört att de här Anderssons också börjar käka glutenfritt? Och det här kallas den här renormalization. Förflytta sig, det här glutenfria sprider sig.
Mm. Som ett virus.
Ja. Och det är någon form av, det börjar med någon form av asymmetri.
Ja.
Och slutar med att det är liksom en omedgörlig minoritet då med hög insats tar över och förflyttar nålen. Det är många som skyller på den här då, när varför det finns så jäkla mycket McDonald's runt om på jordklotet.
Mm-hmm.
Det är någon form av så här, ja, men det håller en hygglig nivå i alla fall, den här maten. Man blir inte förgiftad.
Nej, man vet vad man får liksom.
Exakt. Du vet vad du får. Du åker på din långresa från någon svensk ort till någon annan ort. Och efter typ 35 mil är alla jädrigt hungriga. Och du vet ju vad du får.
Ja.
Du har ju ingen lust och chans på att gå in på håriga grisen och se så här. Jaha, vad bjuder de här på idag då?
Mm.
Det finns lite mycket att förlora på det. Så det är därför det finns en McDonald's på varenda tågstation i Italien. Och alla italienare sitter och sliter sitt hår.
Mm.
Och undrar varför de inte kan käka något bra vettigt käk där. Och det förklarar också, tror jag, varför det finns ganska mycket Java och C#.
Just det. Man vet vad man får.
Du vet vad du får. Och det, ja, nej, men det funkar ju i alla fall.
Mm.
Man kan också ta det så här, men ja, nej, men det finns ju alltid någon jävel i någon grupp som inte orkar lära sig ett nytt programmeringsspråk.
Mm.
Det finns ju alltid någon. Och ibland är det här bra. Och ibland är det dåligt. Så det finns liksom ingen värdering i själva den här renormalization group. Eller den här minoritetsregeln så att säga. Det är bara att tänka på att den existerar. Vi kan till exempel ta. Har du någonsin suttit på ett möte eller en grupp och snackat engelska?
Mm.
Bara för att det är en dansk med.
Yep.
Där liksom säger, okej, okay, ja, nej, men den här personen, jag förstår inte vad han säger. Det går inte. Så byter du till engelska.
Mm.
Och den här danska personen bara, pju. Eller vice versa. Om du sitter på ett finskt möte så är du ensam svensk. Du är inte så stark på finska, då pratar de ju engelska med dig.
Ja.
Återigen, minoritetsregeln. Den håller på och... Ja, det förändrar. Både till det bättre och till det sämre. Manuella växellådor, håller de på att dö ut eller? Ja, det gör de.
Mm.
Så att för ett otränat öga så kan det se ut som att den här majoriteten vill ha det så här. Men i själva verket så är det minoritetsregeln som ligger underliggande här.
Mm. För att en person som kan köra manuellt kan köra automatiskt också. Men en
Exakt.
Person som bara kan köra automatiskt kan inte köra manuellt.
Nej, precis. Ungefär som brottslingar och laglydiga. Det är inte så att brottslingar går runt och gör brottsliga saker hela tiden. Det är ju också massor med laglydigheter.
Mm.
Men laglydiga, de går runt och är laglydiga hela tiden. De begår inte brott.
Mm.
För att de har varit brottslingar. Mm. Och det där är också lätt att blanda ihop. Till exempel på parkeringsplatser för funktionshindrade.
Mm.
Den ska du inte ta. Men gå på en toalett som också är anpassad för funktionshindrade. Det kan du ju göra.
Mm.
Vi kan prata lite om böcker, musik och smutskastning. Det har också att göra med minoritetsregler. Det har att göra med personer som inte tolererar som är lite omedgörliga, som är en omedgörlig minoritet så att säga. Till exempel, jag vet inte om du kommer ihåg Sivert Öholms, hans korståg mot hårdrockare.
Nej, inte på rak arm.
Nej, det finns ganska många ganska roliga klipp på YouTube när han tycker att det är omoraliskt.
Kiss och sånt där, eller?
Wasp var det då mest av allt. Och, nej, men det går att googla fram och se om det kan vara en rolig länk.
Hårdrock, ja, det är den typ av rock som vi har läst rätt mycket om i tidningarna. Bland annat det amerikanska bandet Wasp. We are Satan's people. Vi är Satans folk.
Det gick inte så bra för honom att förbjuda hårdrock. Men det har gått bättre för andra att förbjuda omoraliska saker. Jag tror att självaste Bertrand Russell blev utkastad från något universitet, högskola i Storbritannien. För att det inte var någon kvinna där som ville att hennes dotter inte skulle få en massa förgiftade idéer i huvudet. Och du kan ju lätt tänka dig så här, hur någon med motivationen, ja, nej, men jag vill inte att min son eller dotter ska behöva vara i samma klassrum som en vänsterhänt glutenallergisk skäggmiffo. Den här jävla snubben, han ska inte få lära min dotter att programmera.
Det vet man ju hur de är.
Men du kan ju byta ut det. Jag vet, exakt, du vet ju hur vänsterhänta glutenallergiker, hur de beter sig. Så att det krävs väldigt lite för att få ett system att svänga.
Mm.
Men det som är liksom själva essensen i det här med den omedgörliga minoriteten, att du måste ha en hög insats för de människorna, annars kan du inte få någonting att svänga, annars spelar det ingen roll vad de säger.
Nej.
Så då kommer vi till den här, en väldigt svår fråga tycker jag, och jag har väl egentligen inget bra svar på den här. Men ska vi vara intoleranta mot intoleranta? Det är lite av en sån här filosofiskt, är det någon syntax-error i den här frågan? Ja, det är det förmodligen. Eller så kan vi sammanfatta det så här att jo, mot vissa intoleranta minoriteter måste vi vara intoleranta.
Typ nazister.
Ja, så, ja, vi kan sammanfatta det som rättshaverister kanske.
Mm.
Folk som pajar våra överenskomna regler så att säga. Men då kommer vi till det här då. Okej. Då måste ju någon ställa sig upp där och våga blåsa i den här visslan.
Mm.
Och det kanske inte är så jäkla enkelt. Alltid. Även om du har så kallade håll käften pengar. Det vill säga pengar som gör att nej, men håll käften, jag behöver inte lyssna på dig. Hej då.
Mm.
Du kan ha väldigt mycket sådana håll käften pengar. Men sen kan det ju faktiskt tyvärr vara så att du har andras skinn i ditt spel.
Mm.
Det kan väl lättast sammanfattas som att du jobbar på ett företag där du vet att deras produkt förgiftar, låt oss säga, vattnet, dricksvattnet.
Mm.
Och du kan bevisa det, men då kanske det finns du, din familj. Du har en sjuk mamma. Du har 3 barn som du ska ta hand om. Du har en fru. Du har en katt. Du har ett hus. Massa andras välmående beror på dig.
Mm.
Vågar du blåsa i visslan då och riskera att det kommer att du liksom under 3 års tid får leva i ovisshet och kanske inte ha någonstans att vara och bli jagad etc.
Mm, precis.
Och pallar din familj med det där. Så det är en sån här knivig fråga. Hela den här Bondfilmen Spectre handlar väl om det.
Mm, precis.
Där i någon scen så säger Q till Bond då. Men jag kan inte hjälpa dig. Jag har ett huslån och jag har 2 katter att sköta om.
Mm.
Det är väl lite med glimten i ögat. Men ändå. Så att om vi ska på något sätt ha någon form av jämlikhet, så måste vi ha en jämlikhet som vilar på samma sannolikhet att råka illa ut eller råka bra ut. Att gynnas eller missgynnas. Så om du och jag ska ha liksom skinn i spelet, så måste vi ha om vi ska vara jämlika, så måste sannolikheten att vi gynnas eller missgynnas vara lika stor. Annars så är vi inte jämlika i det här. systemet.
Mm. Vi måste ha lika stor risk. Liksom. Lika mycket investerat.
Lika mycket investerat. Lika mycket uppsida också.
Mm.
Annars kommer vi bete oss olika.
Mm.
Och nedsidan ska vara lika stor. Det är bara att titta på företagskonstruktioner där någon sitter med 90% av ägandet och någon sitter på 10% av ägandet. Vem tror du bestämmer i den situationen?
Mm.
Det är för att ni vet alla vem som bestämmer där. Mm. Jag vill prata om två saker till. Dels agenter i systemet lite grann och sen så någon form av mod när du ska, när du vågar, ska du våga ta risker och hur det ser ut, hur riktigt mod ser ut.
Mm.
Så agenter i systemet då. Eller varför ska du anlita en kirurg som inte ser ut som en kirurg? Eller i vårt fall då, en UX-are som inte ser ut som en UX-are.
Ser de ut på ett speciellt sätt alltså?
Det gör de. Du vet hur en UX-are ser ut. Om du sluter ögonen och tittar in i ditt inre, hur ser en UX-are ut?
Då ser jag bara Erik Idebro.
Grejen är med Erik och varför du ska anlita honom, det är för att han inte ser ut som en UX-are. Han har överlevt trots att han inte ser ut som en UX-are. Och det är en riktigt bra UX-are.
Mm.
Folk som ser ut som en typiska bilden av något värv, en yrkesgrupp, de ska du nog fundera lite grann på. Vänta ett tag, hur bra är de här egentligen?
Så de utvecklarna som faktiskt har en propellerkeps, de ska man akta sig för?
De ska ju bara springa åt andra hållet. Japp, precis. Personer med propellerkeps och en sån här skyddande ficka i din bröstficka för pennor.
Mm.
Och jag vet inte, gabardinbyxor och en någon form av polotröja. Ser inte... Det är inte utvecklare som ser ut så.
Yeah.
Och har ett stripigt hår. Och glasögon.
Mm.
Och är väldigt stammar och kanske lite blyga.
Mm.
Nej, men poängen är att folk som behöver lägga sig till med yttre attribut för att spela ofta en roll då. Det är ju grova generaliseringar såklart. Men jag tror att är du säker i det du gör så behöver du inte lägga det till, slänga på ett stetoskop. Jag tänker den här, har du sett den här Kry-reklamen?
Mm.
Som är en sån här nätdoktor.
Ja.
Har du sett hur den killen ser ut på bild?
Ja.
Ganska förtroendeingivande svärmorsdröm som har ett stetoskop.
Ja.
Hur tänker du att den här nätdoktorn använder sitt stetoskop?
Håll mobiltelefonen mot hjärtat så ska jag lyssna lite här.
Så lägger jag mitt stetoskop på den här.
Ja.
Ja, det är lite grann det jag menar. Det känns lite ihåligt på något sätt. Samma sak är det med affärsplaner. Om det är någon som kommer till dig med en riktigt... du känner den här, åh vilken schysst berättelse här. Den här snubben drar i den här affärsplanen. Då är det förmodligen, den här produkten är förmodligen inte så jäkla bra.
Mm.
Utan den här lilla berättelsen, den är ju bara gjord för att liksom locka dig till att köpa någonting som förmodligen inte har så mycket substans då.
Ja.
Så, sist men inte minst då, så kan vi tänka oss en upp- och nervänd triangel. Den här Maslows behovstrappa igen, fast den är upp- och nervänd och innehåller inte alls någonting av Maslow, utan det är egentligen bara upp- och nervänd triangel.
Ja.
Fast det är olika skikt.
Ja.
Så tänk er en upp- och nervänd triangel. Sex olika skikt. Och längst ner är det du. Dig själv. Ovanför det så kommer familjen, vänner och husdjur, det skiktet. Och ovanför det så kommer någon form av stam eller så här. Ja. Och då menar jag inte en trästam utan din stam som du tillhör.
Mm.
Och ovanför det kommer någon form av utökad stam. Ovanför det kommer mänskligheten och ovanför det kommer ett ekosystem. Eller ekosystemet. Och om du ska ta risk och visa riktigt mod, då säger Taleb så här. Och det här får sammanfatta det här avsnittet lite grann. Courage is when you sacrifice your own well-being for the sake of the survival of a layer higher than yours. Så mod är alltså inte mod om du inte offrar dig själv för ett högre syfte.
Mm.
Så att någon som spelar bort hela sin lön är alltså inte modig, utan är bara
dumdristig.
Bara riskerar bara dumdristig, precis. Och det förstår jag alla i det sammanhanget. Och det är kanske lite svårare att förstå i andra sammanhang då. Men om du inte offrar dig för ett högre syfte, då är det inte mod på riktigt.
Att offra dig för att ditt team till exempel ska klara av en release, det är mod.
Ja, om du är med risk för någonting, ditt pengar eller ditt rykte kanske.
Mm.
Jag tror inte någon liv och läm offrar du inte på i projektarbete skulle jag säga, eller i vårt dagliga varv. Men nej, ja. Om du satsar egna pengar eller ditt rykte på det, då skulle jag säga. Nej, men det här, om du kliver in och säger så här en fredag eftermiddag, vi gör så här. Det här nu tar vi ut, så testar vi det här och så deployar vi ut det här och så säger så här: jag fixar det här om någonting går snett. Jag tar på mig det här.
Mm.
Då är du modig på riktigt.
Mm.
Och jag tycker att det får sammanfatta det här stora stora ämnet som handlar om risk, riskdelning, asymmetrier och konsekvenser.
Mm.
Och jag hoppas att ni som har lyssnat här kan ta det här i den här som den här, det kommer bli den, det här är alltså den fjärde biten i vårat femdelade eller pentalogi då.
Mm. Det blir lite filosofiskt, men
ja, jag tycker att du behöver förstå grunderna här då. Och sen, som är något filosofiskt, då håller jag med om. Det sammanfattar ändå ganska mycket hur jag resonerar kring risktagande.
Mm.
Och riskdelning kanske.
Mm.
Att jag tycker att det blir lite ihåligt om det kommer in en person till vårat utvecklingslag och föreslår någonting. Och det är uppenbart att den personen har ingenting att förlora på att vi gör på det sättet.
Mm.
Och det är märkbart att vi börjar skruva på oss och tycker att det där känns inte helt bra att göra faktiskt.
Mm.
Ja, hur gör folk om de ska komma i kontakt med oss?
Ja, då skickar man ett tweet tycker jag.
Ja.
@vag_74 eller till @elnestam om man vill skicka direkt till Ola, eller @tobbeanderberg om man vill skicka direkt till mig. Och så finns vi på podd@agical.se också om man vill skicka mer än 140 tecken eller vad det är för någonting nu för tiden.
Ja. Då tackar vi för oss den här gången.
Så hörs vi igen om 2 veckor.
Ha det bra, hej då.
Hej då.